en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Varmt välkomna till Sillypodden. Lite sent om sidor får man väl ändå säga, efter deadline day natten där mellan tisdag och onsdag, där vi tog det här januarifönstret i mål. Makota Sverige heter jag. Om ni undrar vart Patrik Syk är, så har han inte återhämtat sig än från deadline day-sändningen, men vi får se när han återkommer. Vi har ju dock massa annat i studion. Samuel Abrahamsson, som ni är bekanta med på deadline day också. Har du hämtat dig?
Nej, det är fan knappt alltså. Så det var lagom att spela in idag, känner jag.
Ja, härligt. Och en ny bekantskap i form av Kevin Ståhlberg. Varmt välkommen till Sillypodden.
Tack så mycket.
Du kan väl berätta lite vem du är till att börja med.
Ja, men jag är reporter, tv-redaktör, sociala medieredaktör, lite allt möjligt här, men framförallt en fotbollsnörd. Du och jag, Makoto, brukar ju snacka en hel del här på kontoret och det blir mycket sillysnack. Så att det är jag.
Ja, och för din del, vi är ju ganska transparenta här i den här podden, och det finns ju också en anledning på att vi har pratat mycket just det här fönstret, om vi säger så, med tanke på att du ändå har följt Chelsea en del tidigare.
Så är det, verkligen. Ja, alltså det är väl ingen nyhet att liksom Chelsea är det lag som ligger närmast mig om hjärtat, och det har ju hänt en del runt Chelsea i det här fönstret, kan man ju lugnt säga. Så att det finns nog en del att ta ner här idag, känner jag.
Ja, vi ska prata mer Chelsea, vi kan börja direkt egentligen, för vi ska ju gå in på januarifönstret. Vi börjar med att summera det här, där vi ju har, ja, den sista övergången, den stora övergången på det här fönstret, som är den största genom tiderna till Premier League. För att till slut, i fönstrets sista skälvande minuter, vart det väl nästan i slutändan, det var verkligen på klockan, så lyckas Chelsea övertala Benfica och Rui Costa där att sälja Enzo Fernandes, och det till en summa av 121 miljoner euro uppdelat i flera avbetalningar. Alltså totalt då över 1,3 miljarder kronor. Vi kan börja fråga dig, Kevin, vad känner du kring den? Alltså, det är en fantastisk fotbollsspelare till att börja med.
Ja, nej, men så här, summerar man liksom han som fotbollsspelare, det är väl egentligen det bästa Chelsea kan få tag på vad det gäller. En in i mittfältare som kan göra allt. Han har åldern inne för att vara liksom framtiden för sig. Han har egenskaper som Premier League behöver och som Chelsea behöver framförallt. Men summan är ju hiskelig. Den är brutal. Och säga vad man vill liksom, Bowley har ju inte liksom hållit tillbaka stålarna där fönstret, kan man säga. Och än så var väl liksom pricken över iet liksom. Sen så får vi se. Alltså, Chelsea har ju en historia av dyra prislappar på spelare som inte har slagit igenom. Så att han kommer ju med press. För jag förväntar mig att det är en spelare som kommer leverera direkt. Visst att han är 22 år ung. Men det är fortfarande en spelare som ska göra skillnad här nu, för Chelsea ligger väldigt dåligt till i ligan. Det ska liksom mycket till för att jag i alla fall ska känna att
1,3 miljarder blir det ju,
är liksom en rättfärdig summa för den spelaren. Så att det blir onekligen intressant, men sett till var Chelsea ligger idag, det är ju en logisk värvning, men pengarna är ju inte logiska. Och det får man ju tycka vad man vill om. Men det ska bli spännande att se honom dock i tröjan.
Vi kan väl lägga till att Benficas sportchef är var Rui Costa, den gamle storspelaren. Han var ju ute och snackade lite om den här affären igår ju, och sa ju det att de hade väl kommit överens om att, ja, men vi kan sälja honom i sommar liksom, det går vi med på. Men än så vägrade ju uppenbarligen stanna liksom. Han ville inte vara kvar. Han var så jäkla inställd på att jag ska gå nu, här och nu. Och ja, de landade väl att då var det bättre att sälja här och nu. Fast från början så har ju Benfica sagt hela tiden, det är liksom utköpsklausulen som gäller här och nu. Vi ska alla pengar up front direkt och inga liksom avbetalningar. Nu blir det väl 6 avbetalningar. Sen ska vi komma ihåg också att liksom River Plate ska ju ha, är det en tredjedel man kort av summa?
Nej, det är mindre än så.
Ja, alltså det, men det är mycket pengar de ska ha i alla fall.
Det är väl lite olika siffror som florerat, men jag tror att det var ganska mycket mindre än vad man trodde när River Plate själva gick ut.
Var det inte 200-300 miljoner kronor eller något sånt?
De skulle ändå ha rätt saftig summa för att liksom ändå, men, ja, så det är klart att Benfica också vill ha mycket pengar, för att de förlorar ju ändå en del som ska gå vidare där, och ska man, alltså hade man fått klausulen så hade man fått alla pengar här och nu och kunnat investera i sommar. Nu blir det väl en avbetalning på 2-3 år. Vilket såklart, alltså Benfica sitter inte skiten ekonomiskt för de har sålt så mycket genom åren. Mm. Men det är ju ändå en sämre deal för dem än vad de gick in i fönstret med i alla fall.
Ja, alltså
jag menar bara sett till att de vill ha utköpsklausulen. Sen är det så här, har kvar en spelare som vägrar kanske nästan spela, ja det gagnar ju ingen liksom. Så att...
I det här läget för Benficas del, de har ju skött alla kort rätt hela vägen. De ligger på tydligt, vi sätter oss inte vid ett förhandlingsbord om inte det är klausulen som gäller. De spelar ju lite våg alltså också. De var ju också inställda på, ja men vi är lugna om vi får behålla honom till våren, som de egentligen ville göra. Ja men då kommer vi kunna ha ett budkrig med andra klubbar. Ja men kanske få lite mindre pengar än vi får Enzo Fernandez hela våren, som är i en glimrande form efter VM och allt vad han har gjort. Och har gjort väldigt mycket bra i Benfica under hösten också, det ska vi inte förglömma. Så att de satt ju, det är ju en win-win situation på alla sätt och vis för Benfica. Och sen i slutet när Chelsea då inte har lyckats få sina andra alternativ och går tillbaka och säger, ja men vi vill verkligen ha Enzo, vi har redan bokat bandet som ska spela in låten till honom, vi har allting klart, vi har tröjnumret, allt, vi måste lösa det här. Och Todd Bowley och blir nästan liksom jobbigt på, verkar det ha ju varit. Så då fanns det, men okej då, säger de i sista sekund, löser det, får väldigt mycket pengar som täcker upp mycket för dem. Och de kommer nog ha det ganska bra ändå. Så jag tycker att alla är vinnare. För Enzo Fernandes del kan man ju dock undra varför han var så benägen. Det är väl dock att, ja, smida medan hjärnet är varmt. Han vet att han drar en hype, han vet hur mycket pengar de kan lägga på honom. Han kommer ha jättemycket press oavsett.
Och han hade ju kostat mindre om han inte hade gjort ett sånt bra VM. Det kan vi
ändå säga. Ja, han hade inte varit en diskussion på det här fönstret.
Nej, men, och det är väl där jag lite landar i att Enzo Fernandes är en, alltså, jättebra spelare med superpotential. Men är han 1,3, eller vad blir det, 121 miljarder spelare, vet jag inte.
Nej, det är 1,3 miljarder.
Ja, 1,3, ja. Men det är så här, han gjorde ett fantastiskt VM liksom. Alltså absolut, och han har varit jättebra i Benfica och varit strålande i River Plate. Men det är också en spelare som inte ens har spelat färdigt en säsong nästan i River Plate. Han har inte spelat klart i Benfica och ska nu landa i Premier League, den tuffaste ligan kanske i världen, och ska ta sig an ett Chelsea som ligger väldigt långt ner i tabellen, som är i behov av poäng direkt. Det är en svår situation att komma in i också. Det är inte en mjuk start där man liksom bara ska fösa in honom lite lätt i klubben, utan han kommer ju spela till exempel från start idag, tror jag, och han kommer ju också ha mycket press på sig nu.
Ja, men det här är ju på något sätt, det finns många värden jag har reagerat på en Chelsea. Vi kommer in på det också och ska summera lite och titta på vinnarna och förlorarna i det här fönstret. Men att efter att ha spenderat så mycket, det som Chelsea behövde var ju en inre mittfältare, och de behöver någon, och den som på något sätt personifierar det man ser som ändå en plan hos Todd Bowley och det här projektet, att signa spelare på långa kontrakt, unga spelare framförallt, som ska bygga en ny stomme kring. Man ser ju tydligt vad stommen ska vara i det här laget, och Enzo Fernandes är ju en nyckel i det. Sen huruvida det är befogat att lägga de pengarna, ja, de vet också att vi har ingen chans i en liksom budkrig på sommaren, för att vi kommer inte ha Champions League att erbjuda. Och om City, Real Madrid, Bayern München och så vidare skulle kliva in då, ja, då är de körda. Så att ur det här perspektivet så förstår vi att om vi ska få den här spelaren som man tror kan vara en liksom generational talent, liksom en kugge på alla sätt och vis i decennium framöver i det nya Chelsea, ja, då måste man betala ett överpris nu och så vidare, och lösa den övergången.
Men det är ju där jag också är lite skadad, med tanke på att en generational talent var ju Havertz också.
Vilket han fortfarande kan vara. Jag har inte gett upp på Kai Havertz.
Nej, inte jag heller, men det har ju också gått snart 3 år utan att han har tagit vid speciellt mycket. Det har ju såklart, han har avgjort Champions League-finalen, men han är också känd för att ha gjort viktiga mål, kanske i avgörande lägen. Men det är ju inte en jämn spelare som har producerat poäng efter poäng. Nej. Efter poäng. Och det är väl lite där jag blir, det är så mycket liksom övergångar Chelsea har gjort som har varit så dyra, som aldrig slagit igenom. Det här är ju också så här för mig, det luktar lite krisstämpel över den värmningen, tycker jag.
Ja, det är panik. Såklart, ja, såklart det är kris och panik. Det är ju helt uppenbart. Men nu är krisen och paniken, kan något bra komma också.
Såklart. Och bara ha i åtanke också hela den här hysterin nu Chelsea haft i januarifönstret. Det är ju också till grund av att när Abramovich lämnade över allting till Todd Bowley, så var ett av kraven att de ska investera över 10 miljarder i spelartruppen och i akademin och för damlaget. Och att de skulle göra någon typ av generationsväxling i Chelsea då. Och nu har ju Todd Bowley valt att göra det under ett fönster, kan man i princip säga, där han har värvat in så många unga spelare för så mycket pengar. Och Potter snackade om det här igår på sin presskonferens också, att så här kommer det ju inte se ut varje fönster. Det här var ett väldigt speciellt fönster där många unga kom in samtidigt. Mm. Och troligen kommer det handla om nu i sommar, hur vilka är det som lämnar framförallt. Jag tror inte att det kommer komma in supermycket, men vad jag läst mig till dock, så är det fortfarande på något sätt att han vill ha in en världsstjärna. Han vill ha in någon som är liksom på toppen av toppen till Chelsea.
Och, Neymar.
Ja, det hoppas jag inte, men och vem vet jag vem det är, men vi får se. Jag tror att mycket kommer handla nu framtiden för Chelsea, det är att fösa ut spelare.
Mm.
För nu har vi
fått... Ja, det gick inte så bra heller på deadline day, får vi väl ändå säga.
Snyggt. Ja, men vi glider över till det snyggt.
Med Hakim, vår vän, som satt fast på PSG:s
ja, det
kontor.
Kan ju vara bra att börja skicka papper i tid, eller, ja, eller skicka rätt papper.
Tre gånger var det fel papper. Man var för mycket fokus på Enzo affärer, kändes det som. Och ja, han lär väl inte vara jättenöjd, även om Potter såklart säger ja, men han är fokuserad och bla bla bla.
Ja,
och
det måste ju träna säga.
Det är sånt ytligt snack
bara. Det måste han ju säga. Jag tror han är jävligt förbannad rent ut sagt, för att han var ju till och med beredd att betala själv och så här, bara för att det skulle lösa sig ekonomiskt. Han ville ju bara bort. Och han är ju liksom också en sån där spelare som kom till Chelsea med rätt stora förväntningar. Kostade inte jättemycket, men har inte heller varit speciellt bra. Men jag tycker ju mest synd om Hakim, för att det är en fantastisk spelare i sina bästa stunder. Och jag har ju också varit inne och tjatat om det som Makota har gjort många gånger här, att han borde ju gått till Serie A. Det är där han skulle ha landat egentligen, och det borde ha löst för länge sedan.
Han skulle ha landat i Milan,
ja, framförallt. Mm. Han har varit perfekt där i PSG. Han har ju bara blivit en överflödespelare. Jag vet att de vill ha in en ytter, men det är ändå så här, i Milan har han ju fått glänsa.
Och det är ju ändå... De behöver ju offensiv kraft. Jag tycker ändå högerkanten, men den ska vi inte gå in på. Vi kommer till det sen. Men nej, det var ju där också för dem. Det var ju så att Hakim Ziyech var klar för PSG. Alla trodde det var klart. Sen direkt efter 12-slaget i princip kom det. Nej, Chelsea skickar fel papper.
Tre gånger
till och med. Att det, och då börjar man tänka, var det där medvetet? Men det var det nog inte heller. Utan det var nog faktiskt så att det var någon stackare. Att man satt där i ett läge, alla står och liksom dansar kumbia med varandra och försöker lösa Enzo Fernandez och står och tittar på hans läkarundersökning. Sen i ett hörn då på någon sån här dammig skrivbord där sitter någon stackare bara, ja, ursäkta, jag måste ha det här för Ziyech-övergången, och alla bara fortsätter.
Men hörde ni Chelseas ursäkt också? Datastrul. Det var anledningen.
Ja, men de hade väl ingen dator över?
Jag vet inte, liksom... det var ju något tekniskt.
De skulle köra på faxen istället och hade löst sig. Alla vet det, faxen är...
Ja, men den var ju upptagen. Den var ju upptagen. Ja. Nej, men alltså, för jag tror att det ligger någonting i det där, för det var ju även en annan övergång, väldigt mycket mer under radarn, som också ska ha kraschat. Rätta mig om jag har fel nu, men Bakayoko hamnade ju aldrig redan och Demirspor. Och det var väl också Chelsea som hade misslyckats med pappersarbetet.
Plus att Omari Hutchinson skulle gå till West Bromwich på lån. Den blev inte heller av, det vet jag inte riktigt varför, men...
Ja, det var samma
det var ändå en affär.
Ja, men det är verkligen att de var liksom mitt i någon, så här, någon Enzo Fernandez vibe. De hade väl, det ingår också att grilla Assad och ute på Stamford Bridge med agenterna och allt möjligt där. Ja. Det var många olika detaljer.
Men de tävlar med Nottingham om man har fler spelare i truppen. Det är ju också ett race att köra om.
Vi kommer till Nottingham. Jag vet att du vill prata Nottingham. Ja, det vill vi alla. Alltid. Men vi har lite andra övergångar som vi behöver avhandla. De lyckades faktiskt skicka en spelare i alla fall, Chelsea. Och det var ju Jorginho, som var förvånansvärt smidig. Men det var väl för att Arsenal var smarta nog att förhandla tidigt på dagen och inte mitt i slutspurten. Det hade ju för övrigt varit någonting om Jorginho-affären hade kraschat.
Sen hade ju han också ett halvår kvar på kontraktet, så det var väl liksom enkelt att bara, ja, men vi vill ha en liten summa bara för att, och så går vi vidare.
Men det var inte så liten summa för en spelare på 31-åring på ett halvår kvar på kontraktet.
10 miljoner pund.
Ja.
Men ser man liksom till hur det löste sig för både Arsenal och Chelsea, tror jag att det är en liten win-win situation med tanke på Arsenals mittfält med Thomas Partey som är skadad och att det kanske behövs lite bredd, och så han skulle ändå inte förlänga med Chelsea i slutändan. Då var det egentligen bara att skicka honom, så att jag känner bara skönt att passa över den bollen till Arsenal, för jag har inte haft Jorginho som en av mina favoriter i alla fall i Chelsea, om jag ska vara så.
Har vi två Jorginho-kritiker i
studion? Ja, men alltså så här, under sina stunder när man möter sämre motstånd och får föra matcherna, så är Jorginho jättebra att ha i laget med speluppbyggnad och lugn och allting sånt. När det kommer till press och motståndare som springer mycket mer, då är han jobbig att kolla på, för jag springer snabbare än den gubben på planen. Det går inte snabbt.
Ja, ja. Så, vad ska jag säga? Du
jag... sa till mig också inför här, nu bara kastar jag under bussen här.
Ja, kör på.
Men det var ju också det här att jag ska nog vara lite snällare mot Jorginho här och komma in med lite annan positiv, nyanserad tänk än vad jag gjorde under deadline day. För er som undrar, så kolla ungefär de första minuterna när Samuel kliver in i studion på deadline day, så noterar ni att det var en person som inte var glad att vara.
Men har ni inte sett den här virala videon på Jorginho om det är omsprungen av domaren? Den är ju helt
otrolig. Den har jag sett.
Den är ju helt otrolig. Alltså det är en maxlöpning tillbaka liksom till
domare kan vara väldigt väl.
Jo, men alltså det är inte som att den här domaren tar häststeg. Alltså vi snackar om att han löper mot liksom Chelsea straffområde.
Ja, det var inte Moss som sprang runt.
Nej, verkligen, exakt. Nej, och Jorginho är ju två steg efter hela jävla löpningen.
Nej, men jag har väl landat i någonstans att alltså det var väl mer kanske också en besvikelse, för att jag var väldigt sugen, som många Arsenal-supportrar var, på Moises Caicedo. Överpris eller inte. Alltså där hade de haft en spelare för 10 år framåt, förhoppningsvis på högsta nivån. Det var väl mycket där man landade, att då blev det en 31-årig rätt trött italienare istället. Och det var väl den besvikelsen. Sen kan väl jag också se att alltså tanken är ju att han inte ska spela så mycket, förhoppningsvis ändå för Arsenals del, för att Partey och Xhaka kommer han inte gå in och peta. Sen tycker jag också, nu var det ju väldigt rimligt att ändå skriva ett kontrakt till 2024, för det har man ju också varit orolig för Arsenals del många gånger. De har liksom förlängt med spelare eller köpt in spelare, och så har de fått ett 4-årskontrakt, och det var det lite man kände att jaha, ska han bli ytterligare en sån nu? Men då, det har de ju ändå lärt sig liksom. 2024, men det är ingen fara överhuvudtaget. Plus att det har ju ändå fortsatt komma mycket rapporter om, från bland annat The Athletic, så här att ja, men man har redan gjort mycket jobb med Declan Rice för att han ska komma i sommar. Det kom lite igår där han sa att jag tror att Arsenal redan har jobbat mycket det tysta med att den affären liksom ska gå smidigt sommar. Typ som man gjorde med Gabriel Jesus förra våren. Det var ju ett arbete som lades till grund under hela våren för att sen göra klart rätt tidigt på sommaren. Och det ger väl ändå hopp till Arsenal-fansen att liksom det finns ändå längre plan. Plus att många har skrivit att man annars kommer man försöka med Caicedo igen. Så jag har väl ändå landat i att om jag slipper se Jorginho mer än att han kommer in i Arsenal med 2-0, så får det väl ändå gå.
Jag ser ju honom som klart högre än vad båda ni gör, tror jag. Alltså, med tanke på att vi pratar ändå med en spelare som röstades till den tredje bästa spelaren i världen för ett år sedan.
Största bluffröstning jag varit med om i sådana fall.
Ja, men oavsett, så det var en spelare som var alltså otroligt viktig i Italien som tog guld. Det var en spelare som var otroligt viktig i Chelsea som tog Champions League-titeln. Det är en otroligt skicklig fotbollsspelare, och jag, som sagt, jag tycker att han ändå bidrar med vissa andra egenskaper. Beroende på matchbild, beroende på situation, så har du ett annat alternativ på mittfältet som håller väldigt hög nivå. Det finns en anledning till att Arteta också har velat ha honom länge. Det här är ju inte bara en plötslig krislösning.
Nej, jag Arteta vill ha honom till City.
Ja, Arteta har velat ha Jorginho länge, och uppenbarligen vet Arteta vad han håller på med sett till vad han har lyckats göra med det här Arsenal.
Det är ju mycket bättre backup än både El Neny och Sambi Lokonga, ja. Och att man kan ju bara säga att de skickade Sambi Lokonga på lån till Crystal Palace, och det var ju nyttigt för honom, tror jag. För att han har, när han väl har fått spela, har varit för dålig, och han har suttit mycket på bänken, och han är väl 21 eller något, nu sitter jag och gissar som psyk brukar göra med åldrarna, men där någonstans i alla fall, han behöver ju speltid, han är i den åldern. Sen är inte jag säker på att han kommer hålla i Arsenal ändå, för att tar man till exempel Declan Rice eller liknande i sommar, har jag svårt att se att det ska finnas en plats för honom ändå. Men det är ändå, då kan man ju i alla fall kräma ut och få pengarna tillbaka sen i alla fall när man väl säljer honom. Så att det är klart att Jorginho ändå är mycket bättre backup liksom, det känner jag mig ändå trygg med, för att El Neny är ju borta resten av säsongen.
Men, och det Jorginho kan bidra med också är ju rutin.
Han har vunnit mycket dessutom.
Det är ju det, han har ändå varit en liksom tongivande spelare i italienska landslaget, och han har ändå haft en tongivande plats i Chelsea också, med tanke på att vi inte haft så många mittfälts liksom alternativ utöver Kovacic och han, och Ruben har varit skadad mycket och allt det, så att det har blivit mycket speltid från Moa sett.
Thiago Silva var väl lite också snackade igår någonting om att han var en av de viktigaste i omklädningsrummet.
Ja, men precis,
och det var... som ledare och allting.
Ja, men exakt, och det var det jag skulle komma in på, just att han verkar ju ha varit väldigt uppskattad i omklädningsrummet, vilket jag tror kan bara bli bra för Arsenal i den situationen jag är just nu. Så att det är ju en bra värvning ur det perspektivet, alltså det kortsiktiga i att Arsenal troligen ska försöka kamma hem ligan nu. Så tror jag att det är en ganska bra förstärkning. Men sett över nästa säsong, då blir det intressant att se vad som händer.
Så är det med Jorginho. En annan klubb som behövde mittfältsförstärkning i sista sekund var i Manchester United. I och med då skadebeskedet för Christian Eriksen så var man tvungen att agera, ringde runt i alla möjliga klubbar och det slutade väldigt bra tycker jag i form av Marcel Sabitzer på lån från Bayern München. Där tycker jag är en alldeles ypperligt sätt att lösa den här situationen som uppstod, för att Sabitzer är en spelare som är revanschsugen efter att inte riktigt ha fungerat i Bayern München som man kanske hade hoppats han skulle göra efter flytten från RB Leipzig där han var fenomenal, kort och gott. Har egenskaperna som gör att han skulle kunna passa bra med Casemiro. Skulle kunna göra nytta i det här laget även, alltså jag tycker man ska köpa loss honom om man kan, om han faktiskt är en succé här nu, för att det är en långsiktigare alternativ vad Christian Eriksen här. Så att nej, jag tycker det är...
Man är nästan lite chockad över att även United gör bra affärer för att sett till de senaste åren.
Ja, men United var bra också.
Ja, men vi ser ändå liksom hur det har varit många januarifönster när man plockade in Igalo och så vidare. Man lever ändå kvar där någonstans i tanken.
Ja, men
att
attraktionskraft. Ja, de värvade i och för sig Wout Weghorst på lån. vilket kanske inte är liksom den sexigaste värvningen kan göra, även om jag tycker den är klockren också.
Nej, men det var jättebra med Sabitzer och han är väl revanschsugen efter att inte fått så mycket speltid och sådär. Och även Scott McTominay ska tydligen vara sönder i några veckor här nu, så att det finns ju verkligen en plats att fylla. United borde väl gå in i startelvan direkt. Ja, om inte vår vän Fred ska spela.
Det blir Fred som kommer gå in där och...
Men jag gillar ju Sabitzer också som fotbollsspelare, alltså väldigt mångsidig. Nej, det är liksom inte bara en bollvinnare utan bra långskott, han är kraftfull och är en liten box-to-box-spelare och var fantastisk i Leipzig får man ändå säga. Så att jag tror ju också att det kan bli en bra lösning för United så länge han liksom kommer in i det snabbt. Så att, ja, det är nog en bra värvning.
Värdelös för Sverige att han hittar formen till mötena med Österrike bara.
Otroligt oväntad fokuspunkt vi hade där på Deadline Day också. Vad händer med österrikiska landslaget? Nu hamnar de i form. Ja, nej, men jag tycker det är kul för Sabitzer. Jag tycker det är tråkigt att han inte har kommit igång mer. Sägs att United ska ha först frågat om Gravenberg, men Bayern sa rakt nej. Jag vet inte riktigt vad deras plan med Gravenberg är här och nu, men jag tycker Sabitzer är en bättre lösning för dem. Och ja, hatten av till United för hur de hanterade, plötsligt hanterade det här.
Ingen köpoption dock. Kan ju dock såklart bli en affär ändå, men lite förvånad.
Ja, men det var väl svårt att få in också. Ja. Sen i Bayerns läge, de har ju Konrad Laimer klar. Mm. Alltså han kommer ju till sommaren, det är bara en tidsfråga när det presenteras. Det har ju inte gjorts officiellt än, men Laimer kommer in där från Leipzig. Lite annan typ, mer bollvinnande typ än vad Sabitzer är. Kanske mer passande sett i vad annat material du har i Bayern München.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bayern München ska vi säga också när vi ändå är inne på dem. De plockade också in på Deadline Day. Det känns som en evighet sen, men det var ju faktiskt på Deadline Day som Joao Cancelo blev klar för Bayern. Enligt mig den mest oväntade, också den bästa värvningen i det här fönstret. Du plockar alltså en av Premier Leagues bästa ytterbackar. Måste så vara att han blev petad av Pep Guardiola i den här pepprouletten här under de senaste veckorna. Det gick inte Cancelo med på, började bråka sig bort med Guardiola. Och i City, där vill du bara ha spelare som vill spela för Manchester City, annars så är dörren där. Och det var där Guardiola visade, Cancelo gick genom dörren rakt till Bayern München. Och för Bayerns del kan man, det kan jag bara konstatera, det är en fantastisk värvning för Bayern. Han har ju redan gjort debut och gjort assist och sett jättebra ut, så att det här kommer bli kanon. Och de behövde en högerback. Men för Citys del är det väl ändå lite anmärkningsvärt hur lättvindigt de faktiskt släpper en spelare som ändå har tagits ut i liksom årets lag 2 år i rad.
Verkligen, och också med tanke på att vad är det för egentligen för vänsterbackar som City sitter på just nu? För Cancelo har ju spelat en hel del till vänster som någon inverterad liksom ytterback, och nu har han ju Pep då framförallt spelat Nathan Ake och Laporte ganska långt ut, så att det blir någon sorts trebackslinje i någon sjukt offensiv liksom laguppställning. Nu sitter man ju med han spanjoren från Anderlecht som de värvade.
Säker går med.
Precis, och det är ju den vänsterbacken de har. förutom de mittbackarna som vikarierar där ute på vänsterkanten. Det känns väldigt konstigt att släppa Cancelo i, speciellt så här i slutet av fönstret. Och så här, jag vet ju inte vad som hänt i omklädningsrummet, det kanske har skurit sig helt, men det är förvånansvärt att man släpper honom till Bayern München så, precis som du säger, så lätt liksom.
Alltså du, just det, Bayern München är verkligen direkt konkurrent. Precis. För att det enda City bryr sig om en Champions League-titel, att ja, då förstärka Bayern München i det här läget. Du ska ju insistera på att han ska lånas ut till Barca då. Du ska inte ens prata med Bayern München. Barca vill ju ha honom också. De fattar väl i och för sig att då blir det ganska mycket jobbigare med pengar hit och dit. De får inte samma deal såklart. Och det måste skjutas ner lite lön och allt möjligt. Men, nej, men alltså, det är faktiskt underligt att man väljer att förstärka en direkt konkurrent. För just nu ser Bayern München ut som en av favoriterna till den här CL-titeln. Sett hur de gjort sitt fönster. Vi ska in på vinnarna i och förlorarna i fönstret. Som sagt, Bayern München är en av vinnarna, vill jag hårt hävda. Ja. Men lite andra deadline day deals som man borde slänga upp först. Keylor Navas har fått en ny klubb, gått till Nottingham Forest.
Presenterades igår kväll dessutom.
Ja, han dök ju upp i en liten presentation, ja, där precis sista sekunderna där av.
Men igår var det med tröjan och allting sånt där och video och hela, ja, köret som det brukar vara.
Det har ju varit mycket hälsningar från spelare. Och sen såg Sergio Ramos löpt någonting också. Han höll på att krama om honom. Och han har ju spelat med Keylor mycket genom
åren. Man måste ju ändå tänka lite, vad känner Dean Henderson över det här? Nu vet jag att han är skadad, men han har inte borta resten av säsongen. Och när han är tillbaka så lär inte han få spela.
Alltså jag kommer ju tappa det om Keylor Navas blir bänkad i Nottingham Forest.
Ja, men det är det jag menar. Det blir ju Henderson. Henderson gick ju ändå, jag kollade ändå upp det. Han har ändå spelat 18 matcher. Det är ju nästan alla matcher den här säsongen. Det är klart att han är skadad nu. Det är väl Hennessy som är andra keeper där då. Men det är ändå så här, han är ändå 25 år. Han är ju liksom verkligen ett viktigt läge av sin karriär. Och nu kommer han bli petad även här. Det är ju ändå tråkigt
för nu honom. När jag tänker på det, alltså jag tycker ju för sig Jan Sommervärvningen är klockren. Varför var inte Bayern München där?
Ja, för Henderson är en jättebra målvakt, vill jag bara ha sagt. Alltså, så här. Men United är ju så här, det pratas ju om att de ska förlänga med David De Gea. Och så länge De Gea står i United så kommer inte Henderson peta honom liksom. Så ska man, då är det väl bättre, ja, om man tänker att man ska casha in i sommar och hitta en kanske bra PL-klubb, förmodar jag ändå att det blir. Engelsmännen brukar ändå stanna i hemlandet. Men nej, alltså Navas ska inte sitta på bänken. Det är en alldeles för bra målvakt. Och det är kul att se honom igen. För man har ju nästan glömt bort att han spelar fortfarande. Han är, ja, man såg han i VM, men det var ju rätt kort.
Milan hade behövt honom. Man ska sitta bara plötsligt tänka på så här, toppklubbar som borde ha gått för Keylor Navas tidigare i fönstret. Men det blev det inte. Det blev Nottingham Forest istället. Och Forest som inte kan låta bli att värva. De presenterade ju även Felipe från Atletico Madrid på deadline day. De presenterade John Joshelvi från Newcastle. De har värvat Chris Wood tidigare. Och de kunde inte...
Danilo låta... också.
Danilo var ju tidigare i fönstret.
Ja, men du sa ändå Wood, så tänkte jag ville
bara... Ja, Danilo,
fem spelare och... efter att ha varit 23 i somras, så tar man ändå fem.
Ja, men det är inte mer, det är inte bara fem, det räcker, det är fler.
Nej, vi kommer in på den sjätte.
Ja, för att de var inte ens nöjda då efter deadline day, för då plötsligt hade Andre Ayew dykt upp i landet för att hitta på någonting och se om man kunde hitta något på, som free agent. Och då slog Nottingham till, för de ville ha en spelare till. Och då var det ju problemet, jaha, men det har inte plats att registrera alla. Och de fick ett problem. Och nu sitter ju Lewis O'Brien som hamnade på kvist där. För att hans lån gick väl inte heller igenom.
Nej, han skulle till West Bromwich. Det gick inte igenom. Så nu kommer han inte att få spela fotboll på ett halvår. Det är ju helt absurt faktiskt. André Ayew kan vi bara säga. Han hade Steve Cooper som tränare i Swansea. Var det, va? Så de känner väl varandra. Men
spelat det typ alla värvningar de gör också. Han har Steve Cooper.
Ja, där. Lite så. Jag vill ju bara slägga i där. Nu ska vi inte prata nåttiga, men han var ju också på väg till Everton. Detta Everton som inte lyckas värva någonting.
Du, vi ska...
Jag ska bara säga att de lyckades inte ens få André Ayew. Och om jag ska bara vara helt ärlig, vad ska Nottingham med honom till? De har Chris Wood och de har ju anfallare. Sen gick ju han sönder, som jag tappat namnet på nu, från Union Berlin.
Jag var nio.
Ja, men de har
Chris
ju
Wood
ändå.
Som ersatte.
Och de har Brennan Johnson och så här. De behöver ju inte Ayew. Och Ayew är 33, nu har väl känts trött i fem år. Liksom. Vad ska de ha honom till?
Alltså, förstå om man är ungdomsspelare i Nottingham. Spelar i Nottingham U19. Det är inte som att man ser en så här rak väg till A-laget direkt. Nej. Utan det var, ja, det... Här värvas det.
Skulle kunna applicera det på Chelsea också, kan jag säga.
Men, ja, men Chelsea har ju ändå Hill springer omkring där och ändå fått lite spel.
Du tänker på Lewis Hall.
Hall, ja, jag blandar ihop.
Ja, Hill nästan. Men, ja, jo, absolut. Men det är alltså, som Nottingham och Chelsea. Man har ju svårt att se att ungdomarna ska ta plats på riktigt liksom.
Hål står ju förresten inte ens i Chelseas A-trupp på sin hemsida.
Så är det.
Han
är
fortfarande reagerade på.
Ja, nej men han har ju varit en krislösning för att Kokorei har varit så otroligt dålig. Så det har ju blivit att han mer eller mindre har petat honom, men nu är Chilwell tillbaka så det blir intressant att se vad som händer med Kokorei i sommar också. För det ryktas ju om att han också kan vara på väg ut. Så att det kommer bli hela av ett stormar, tror jag.
Ja, nej, vi ska sammanfatta Chelsea för att, jag vet inte, är det något mer från deadline där man ska ta upp? Southampton tänkte jag som faktiskt gör två väldigt bra värvningar sent om sidor, tycker jag.
Även Bournemouth
värvade ju. Bournemouth värvade jättebra med Traoré som kom in, och dessutom då den ukrainska backen som jag har tappat namnet på i huvudet.
Något på Zeta?
Ja. På Zeta var det.
Southampton var ju Suleimana från Rennes, 20 år ytte. Har väl varit i PSG's organisation tidigare.
Ja, Mittjylland var han väl.
Men han
nej, nu blandar vi ihop. Men har Suleiman också varit i Mittjylland? Det har han inte varit. För den andra har ju varit i Mittjylland.
Ja, kanske det var.
Ja. Och sen var de även en anfallare från, ja, från Belgien. Genk eller Gent.
Ja, och Nacho tror jag att
ja, 28 år. Han har varit i Mittjylland.
Så var det. Han också är bara en liten notis. Han är 2-0-2.
Ja.
Alltså jag älskar den.
Men han har ju USD mål i belgiska ligan. Och visst, den håller väl inte högsta nivå. Men det känns ju faktiskt spännande värvning av Southampton. De behöver ju ett fyrtorn där uppe som kan nicka in Ward-Prowse bollar liksom.
Ja, men jag kommer ihåg när jag pratade lite med Makoto om den här värvningen, att det påminner lite om när de hade Graziano Pelle och Tadic. Det är ju lite så här liknande. De har ju värvat Orsic också från Dynamo Zagreb. Och så har man då fyrtornet där uppe och Nacho eller vad
Pelle,
det heter.
En personlig favorit.
Ja, men jag tyckte han var fantastisk i Southampton. Det laget för övrigt i Southampton, det de hade var roliga att kolla på. Men precis som du säger, jag kollade lite på den här anfallen då från Belgien. Ser väl jäkligt trubbig ut bara.
Alltså det finns ju, så jag hittade något klipp där på att han gjorde något hattrick.
Ja,
där, alltså
det fulaste hattricket.
Han verkar ju aldrig ha rört en boll i sitt liv. Men alltså jag älskar den här värvningen. Jag hoppas att den här kommer bli en supersuccé.
Han kommer ju underhålla oss.
Så är det.
Ja, men killen är över 2 meter lång. Och vad är det vi har velat ha i Southampton? Lite tyngd och kraft är framme. Mm. Och han kommer stå där och nicka in mål. Och han vet vart målet är. Och bara, alltså kastat in mål på skoj i Belgien. Nu är inte det en garanti för att göra i Premier League. Men jag älskar den här värvningen.
Men du får ju hyggliga passningar också av Ward-Prowse, så att ja, liksom leveransen kommer ju ändå vara bra med. Så
kommer han någonsin lämna Southampton?
Ja, han borde ju göra det egentligen. Ja. Alltså för att jag, visst, nu har de värvat bra, kan ju också bli fiasko de här värvningarna de har tagit in. Suleimane är ändå 20 år, håller riktigt för PL, han känns lite så här. Ja, jag vet inte. Lite för svag kanske.
Suleimane har ju faktiskt dansk bakgrund också. Han har varit i Nordsjälland. Så vi var ju inte helt ute och cyklade där.
Men jag tror ju, tippade inför säsongen, alltså 15 åker ut, och jag står ändå fortfarande fast vid det trots de här värvningarna. Jag vill se, alltså, jag tycker att Jones som tränare,
jag håller med.
Det finns frågetecken där.
Det finns frågetecken. Ja. Det är klart att de slog City och helt plötsligt radade de upp. Men det är ju så som 15 alltid gör. De vinner ju 3-4 matcher, så tror man jävlar nu är de på gång. Men sen toskar de ju 5 matcher på rad igen. Så att det finns ju ingen stabilitet. Och det verkar kvitta om det är Hasenhüttl eller Jones eller vem som än är tränare. Så att mitt ursprungstips är ändå fortfarande att jag tror att de åker ut, tyvärr.
Ska vi sägas där också, som sagt... Bournemouth också, det var ju Zabarni som vi pratade om tidigare, 20-årig mittback från Dynamo Kiev. Han såklart, Dango Atara som har kommit in också, jättespännande från Lorient. Du har ju han som vi nämnde förut, Traoré också från Sassuolo. Jag tycker de gör ett jättebra fönster. De har ett fönster där de har råd att tacka nej till Nicolò Zaniolo, och det säger väl allt egentligen. Bournemouth som plockar in spelare de behöver i positioner, både framtidstänk men också visst tänk här och nu, som kan leverera och göra skillnad för dem. Jättefint fönster, med första fönstret med nya ägare och pengar att spendera också.
Så vi kan väl bara slänga in med, dock gick ju faktiskt spelarklubbarna miste om Vitinha från anfallaren från Braga. Det tyckte jag ändå piggade upp att han gick till Olympic Marseille istället, som lyckades byta ut PL-klubbarna. För det är fan inte ofta det händer. Att PSG gör det och Real kanske gör det och Barca i mån. Mm. Men att ändå Marseille lyckas göra det, alltså nu var kanske inte de största klubbarna de konkurrerar med heller, men det piggade ändå upp, kände jag någonstans.
Marseille gör ett helt fantastiskt fönster.
Ja,
för
verkligen.
Alltså, Vitinha in, som kopplat till Atletico Madrid och så vidare också tidigare i fönstret. Du har ett av de största kapen i det här fönstret, att du plockar Adedino Nahi från
otroligt VM.
Gjorde mål i debuten.
Ja, men alltså
från Anshare, tror jag.
Precis, för 8 miljoner euro. Det här är en spelare som pratades till Leeds för 40. Och jag förstår inte riktigt hur det gick till att de får dem för 8, men ja, grattis för att det är en supervärvning på alla sätt och vis. Absolut, man är lite skadad av att ha sett VM och tänker att ja, men är han så bra egentligen? Ja, han är 22 år gammal och får 8 miljoner euro efter ett sånt VM. Det är ett fynd utan dess like. Och han går in och levererar. Jag tycker Malinovski på lån också, jättesmart förstärkning. Ligön är väl den liga som på något sätt försökt åtminstone hänga med den galna Premier League-spenderandet.
Moffi.
Ja, precis. Moffi till Nice, också jättefin värvning när Moffi väljer att stanna i Frankrike istället. Jobbigt för Lorient det här fönstret med Moffi ut och ja, även Ouattara ut, men i alla fall har de fått in en hel del pengar för att kunna spendera på annat.
Alltså en spelare jag också tänkte på som gick lite under radarn under deadline, det var ju också Florent Thauvin som gick till Udinese. Nej, men och jag vet att det inte är den liksom så här kanske absolut sexigaste spelaren numera, men man får inte heller glömma hur bra han var i Marseille. Det snackades ju om stora klubbar när han väl
ja, och sen hamnade han ju i
Mexiko. Ja, precis. Och där verkar det ha strulat till sig rejält och har varit skadad fram och tillbaka och så. Men han kom ju ändå till ett Udinese som väl behöver honom. Med tanke på att Delofeo har ju gått sönder också.
Ja, Delofeo som var nära Tottenham innan han gick sönder. Tottenham som dock fick in sin högerback till slut. Det var mycket om och men Pedro Porro som anslöt precis innan deadline med en Zorro-presentation. Och
ja, det säger jag inte mer om.
Nej, vi låter det vara så. Men Pedro Porro i alla fall in, och det föranledde ju också av att Matt Doherty hittade till Spanien. Och det var ju också...
Ja, det är nästan en av de största bomberna på hela deadline day, tycker jag. Framförallt också att man väljer, eller väljer, man tvingades ju riva kontraktet.
Hovar Matt Doherty till Atletico Madrid.
Ja, alltså den såg jag inte komma någonstans i världen. Alltså. Jag tror han kommer göra jobbet liksom i Atletico.
Men Peter inte Molina.
Nej, det lär han väl inte göra, men ja, men jag tycker ändå bra värvning liksom. Jag tycker Dorit är ändå, han har ju ändå varit den som har varit bäst av de högerbackarna de haft nu innan då Porro kom in. Men han har ju ändå konkurrerat ut Emerson Royal, och det är inte så svårt visserligen. Men ändå så här att man bara väljer att bryta kontraktet, det är ändå förvånat rätt många.
Är Atleti en vinnare i det här fönstret? Den är ändå svår, alltså, på att, alltså Depay får de in för, jag tycker ett fyndpris egentligen, men det är också kontraktläget och allt, och att de, när de och Barcelona förhandlar så sker konstiga saker.
Ja, var det Carrasco?
Det är en intressant kemisk reaktion som sker när Atletico Madrid och Barcelonas ledning sätter sig för att förhandla spelare. Men Depay in, de får behålla Carrasco, de hyr ut Felix. Får man väl nästa. Det är ju mer att hyra ut än att låna ut i det här läget. De lånade ut Matheus Cunha, men också med en ganska saftig köpoption. Men båda de där har inte funkat. Depay tror jag är en jättebra värvning överlag. De ser bättre ut spelmässigt överlag, tycker jag också, efter här i januari nu.
Men Simeone tycker väl det är skönt att sluta tvingas att spela Felix, som han uppenbarligen inte fick igång.
Sjukt att han också anser att det är att tvingas spela Felix med tanke på att han är enda som gjorde någonting.
Jag vet, men så har ju typ Diogo Simeone sett det, för att han har ju inte fått ordning på honom överhuvudtaget. Tyvärr, det har inte funkat där. Så han tycker säkert det är skönt att slippa honom.
Det är väl en mittback de väl i slutet när han inte fick in. Om jag inte minns fel nu. Jag tror aldrig att det blev någon mittback.
Nej, de ville ju ha Sun Jung.
Ja, men det vart ingenting där och då. Ja, så att, nej, men Atleti med ett okej fönster får man väl ändå säga.
Ja, nej, men med tanke på situationen. Absolut.
Ja, men precis. Med
tanke alltså, mer kan de väl inte göra med ganska begränsade pengar också.
Ganska, de
ja, men det är det jag menar. Då har de väl gjort det bästa de kan, tror jag.
Och på tal om att inte ha så mycket pengar, så Barcelona var ju igång och det var mycket snack hit och dit på deadline day också. Jag tror det skulle bli ett lugnt fönster för Barcelona, det blev det inte. I alla fall ingen lugn deadline day. Men också när tidigt Gerard Romero säger liksom att det blir inga värvningar här nu, ni kan nog gå och lägga er. Ja, då fattar man att det händer nog inte så mycket mer. Det var inte things are happening, det var ingenting händer.
20 sekunder. Det var det som fattades för att värva.
Ja, nu pratar vi ju då alltså den spelare som de faktiskt skulle kunna få in. Hela deadline day handlade mest om att de höll på att kohandla med La Liga för hur mycket plats de skulle få att värva för. Jätteunderligt, jag vet inte exakt hur det där gick till. Men Sofyan Amrabat ville i alla fall dit. Han blev jättesur när Fiorentina inte ville släppa honom. Men det var inte ens nära att Fiorentina skulle släppa honom för en lån- och köpoption som Barcelona kunde erbjuda. Inte en obligation, utan en option om vi känner för det efter säsongen. Det gick inte Fiorentina med på. Vet inte var det här Sofyan Amrabat jakten kom ifrån riktigt. För jag tycker inte det är rätt spel.
Chelsea var där och högg också.
Ja, men det är mer, makes mer sense.
Ja, jo, nej, absolut, men det verkar ju varit en eftertraktad spelare nu mot slutet.
Absolut, jag är förvånad att han sitter kvar. För jag trodde verkligen att han skulle gå någonstans med tanke på det VM:et han gjorde. Så, men ingen Amrabat i Barcelona. Barcelona som ändå, det var lite surr om Bernardo Silva ett period, men det är det ju varje deadline day, så det vart ju ingenting av det den här gången heller. Och i slutändan var det Julian Araujo från LA Galaxy som de var ute efter för att ersätta Hector Bellerin, som de hade skickat till Sporting Club.
Det räckte inte med en Araujo, det behövdes en till.
Men det vart väl inte en till. Och det roliga med det här är att vi vet fortfarande inte om det blir någon Julian Araujo i Barcelona eller inte.
Nej, det där, för att knyta an med 20 sekunder, var de papperna inne för sent och de har överklagat, och det är fortfarande, som du säger, oklart om de kommer få dispens och få igenom det eller inte.
Stackars Julian, mexikanen, tränar för sig själv i LA Galaxy och väntar på att se om han ska flytta till Barcelona eller inte. Då har ni som faktiskt registrerats för Barcelona B, givetvis. Gavi har fått tröj nummer 6 också, Xavis gamla nummer. Och det var väl Liga lite sura på att Barcelona hade genomfört och registrerat. Saker som vanligt på kontoret på Camp Nou.
Det känns ju mer som Barça styr La Liga, någonting annat. Man fattar ju inte hur den här klubben sköter liksom sina affärer.
Alltså det ska ju för sig läggas till att Barcelona hade nog kunnat göra mer om det inte var La Liga som hade sina regler. Och det kanske är regler som skyddar dem att göra dumma saker, vem vet. Det kan man se det som också. Men visst har La Ligas hårda löneregler påverkat att ligaklubbarna inte kunnat hänga med i leken, för att alla klubbar sitter i lägen när de har problem att registrera spelare och problem att spendera på grund av de här reglerna. Det är Real Madrid som ligger ganska bra till, men de vill ju inte spendera själva av någon anledning. Till exempel Cancelo, som man då inte tackar nej till när han blir erbjuden, vilket jag tycker är ganska underligt sett till läget just nu. Nu gick De Militao utskadad där igår mot Valencia också, där man i och för sig vann och såg bra ut, och där Dani Ceballos ändå får anses vara vinternyförvärvet med hans form, där de publiken skanderade stanna Dani Ceballos efter
matchen. Det är ändå vackert.
Ja, men han har varit helt briljant på sista tiden och fått, han börjar se ut som sig själv när han var i Betis en gång i tiden igen, och det är väldigt kul att se. Med det sagt har det blivit dags. Är det något mer från deadline day som jag missat här? Vi sitter ju lite bara löst.
Tror jag summerat det mesta bra, va? Ingen har kommit på.
Jag ska kolla om vi har några lyssnarfrågor rörande deadline day också. Så får vi se om det kan vara något där.
Det är väl snarare det som inte har hänt jag vill prata om.
Ja, det som inte har hänt.
Ja, det är för fan det man sugen på.
Det finns en annan sak som inte har hänt innan vi går in på vinnare och förlorare i fönstret, och det är ju faktiskt att Isco aldrig hamnade i Union Berlin.
Fick en också en sorg faktiskt.
Ja, vi fick en fråga om det från Jesper Andersson här, era tankar om Isco sicka affär med Union Berlin. Ja, att det var tråkigt.
Att det är väldigt tråkigt, för att jag vill alltid se Isco spela fotboll. Sen om det är Union Berlin eller Real Madrid eller Malaga, det har inte så stor betydelse. Jag älskar Isco, och ja, men det borde ju lösa sig med någon klubb, eftersom han är klubblös så kan han ju fortfarande gå nu när fönstret är stängt. Man är bara rädd att han liksom kommer hamna
Turkiet eller,
ja,
något sånt,
eller liksom borta i Saudiarabien, ja, eller någonting sånt.
Kan du besiktas?
Alltså jag vill ändå att han ska vara i en topp 5-liga i Europa. Sen laget har inte så stor betydelse, men han ska spela ändå i en topp 5-liga. Han är fortfarande tillräckligt bra för att göra det.
Kliv in nu, Schalke. Löst något.
Everton.
Ja, det trodde jag skulle hända med Everton.
Det ryktas om det lite faktiskt.
Ja, jag läste också det.
Ja, det förvånar mig inte överhuvudtaget.
För Sean Dyche har nämligen sagt att nu kollar vi på fri transfermarknaden.
Ja, men åh nej, just det. Isco under Sean Dyche.
Ja, det blir intressant. Det blir intressant.
Var spelar Isco under Sean Dyche? Vilken position lägger man Isco?
Man vet ju att det är ett 4-4-2, så det blir på vänsterkanten där. Fast han vill ju inte köra inverterad yttre, så det kanske blir högerkanten ändå.
Ja men han måste ju ta defensivt ansvar som ytter.
Ja men det får vara
beredd. Han lika väl blir mittback, man vet
inte. Nej, så är det. Eller så man kör lilla gnugget under Dyche bara.
Ja, nej, det kanske
man
inte
är bra. Man kan sucka här.
Ja, det är inte bra för någon part kanske att Isco hamnar i Everton.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men det verkar, ni är väldigt taggade att prata Everton, märker jag. Ska vi ta... Men nej, det gör vi inte. Vi ska faktiskt ta vinnarna i det här fönstret förut. För jag vill avgöra, är Chelsea vinnare i det här transfermarknaden eller inte? Det är ju Chelsea som spenderat i särklass mest av alla klubbar. De har spenderat över 3 miljarder kronor på nyförvärv i det här vinterfönstret. Det är, och vi pratade om Enzo Fernandez som är den stora kronjuvelen i det hela, sista grädden på moset, för att använda ett slitet uttryck.
Jag vill bara slänga in där med då, Kevin får gärna svara på det, om de är vinnare, men hur också känner man som Chelsea-supporter när det är total galenskap? Liksom, tycker man det är kul, som jag sett en del, eller fasas man bara liksom... Ja.
Alltså jag är mer mot det spåret att jag tycker det här är jobbigt. Många, vad jag känner till i, vad ska man säga, Chelsea-Twitter-trakten är ju mer att det här är jättekul och det här är jättebra för framtiden och jada jada. Jag ser det här alltså mer problematiskt, för att det är så mycket spelare som ska in och spelas ihop. Det är spelare som inte kommer få speltid, det är en väldigt stor trupp. Det kommer bli, alltså hela CS-situationen är ju också ett stort frågetecken, att det kan finnas missnöje. Men sen också, jag tänkte ju när väl Bowley tog över klubben att det var en annan vision som skulle komma in, som kanske tänkte mer på akademin och liksom utveckla den, för Chelseas akademi är ju en av de absolut bästa i världen. Och hela det här förtroendet som Lampard gav James till exempel och Mason Mount och så, det hade ju kanske aldrig skett om det inte fanns en transferban. Och då tänkte jag att ja, men om man nu ser hur bra akademin är, varför inte fortsätta förädla alla de här talangerna? Låta dem få chansen på något sätt. Nu känns det ju mer begränsat i och med att man har värvat en stomme med spelare som är under 25 år. Vilket kommer begränsa akademispelare, vare sig man vill eller inte. För det kommer finnas få platser att konkurrera om. Så för mig är det här lite vemodigt. Det är ju såklart jättekul att se flera talanger komma till Chelsea som är hypade och roliga att titta på och allt det där. Men jag undrar lite vart den här visionen är på väg någonstans. Det ryktas ju om att han ska bygga något typ RB Leipzig, Citigroup 2.0, Chelsea liksom. Det är väl inte där jag vill att Chelsea ska dra åt, men det är vad det kommer bli till sist.
Men det är väl drömscenariot sett till vad man har lett in på för väg, att det faktiskt blir en sån situation för Chelsea. Alltså,
ja, det kommer
ur Chelseas perspektiv. Ja, men precis. En fråga här från Emil Berglund också. Kommer Chelsea i framtiden vara lika aggressiv på transfermarknaden, eller är det här mer två fönster som vi kan se som unika? Och det känns väl som att...
Det tror jag inte. Jag tror att det här fönstret är unikt. Det här kommer inte ske på samma sätt igen. Det vi kommer se i sommar framförallt, det kanske är, såklart det kan slå till en bomb eller någonting sånt, men det kommer framförallt vara spelare som fasas ut. Till exempel, jag tror Pulisic i riskzonen. Jag tror Kovacic snackas det lite om, tyvärr. Jag älskar Kovacic. Men Dy och Kepa-situationen är intressant. Vem av dem ska vara första målvakt? Det är många sådana spelare. Sen Thiago Silva blir ju bara äldre och äldre. Jag kommer visserligen förlänga, men...
Det... Och man behöver ju fortfarande en anfallare av högsta klass.
Så är det ju verkligen.
Men Nkunku är ju klar till sommaren. Nkunku kommer in. Malo Gusto kommer till sommaren också.
Och det är det jag också vill framöva. Nkunku för mig, han har ju såklart varit en kanske tia och central in i mitt fält i grunden. Men i Leipzig har han ju varit mer eller mindre nia. Det är ju där jag ser honom i Chelsea framförallt. Han såklart är ju en fantastisk målgörare och en komplett liksom anfallare slash tia.
Den värvningen är ju gjord nästa.
Så han ser ju jag som en anfallare, vilket folk inte riktigt uppmärksammar, för man ser honom fortfarande som en tia. Men då är ju också den stora frågan, kan han liksom bidra lika mycket som han gjort Leipzig i Chelsea? Det är ju Werner-diskussionen där också. Det gick ju jättebra i Leipzig, men
helt olika spelartyper.
Såklart. Men jag tror ju att Nkunku och Havertz kommer konkurrera där framme. Sen så,
jag tänker också vem som ska göra målen i vår.
Ja, nej, det är den stora frågan, det vet jag inte.
Joao Felix, Mudryk, Havertz, Aubameyang.
Jag vill inte förlita mig på yttrar. Det är lite det som är problemet.
Aubameyang är dunderslut. Han kommer
knappt. Jag var inte helt seriös när jag sa det.
Får jag lägga mina pengar på någon så är det Felix i sådana fall. Ja. Alltså det inhoppet jag såg honom göra mot Fulham i 57 minuter. Han var alltså utan snack överlägsen på planen. Och var otroligt bra. Sen så tar han ju det här idiotiska röda kortet liksom. Sånt kan ju hända. Men han var otroligt bra. Och jag hoppas ju att Chelsea löser honom i sommar. Det är verkligen en spelare jag vill se honom man bygga runt.
Det hade ju också varit bra, för han är ju redan inkörd i allting.
Precis.
Och ett halvår liksom. Så det hade väl varit väldigt smidigt att lösa honom.
Ja.
Så
och sätt. Jag har inget problem att fasa ut Havertz för Felix. Jag tror att Felix har en högre höjd än vad Havertz har.
Min tanke på frågan här då, om det är två vänner, jag tror att det kan bli tre. Jag tror att vi kan se saker i sommar, men sen så har du ju så pass många kontrakt i 2030-31, så att då har du en stor.
Du har ett lag sedan 8 år.
Vi kan ju gå igenom, alltså vi har en fråga också från reptilfanatiken här som till att börja med dödförklarar FFP. Det kan man väl också göra. Och Chelsea har konstaterat att Chelsea har värvat för runt 7 miljarder kronor sedan sommaren. Och det stämmer ju, för att det var ju att man skulle lappa ihop saker i somras. Nu ska man värva lite mer. Värvningar de gjort nu förutom Joao Felix då, som är på något sätt räddare, som går att rädda av den här säsongen. Och kanske också lägga en bra grund för att plocka honom till sommaren möjligtvis. så är det ju långsiktiga värvningar. Det är förutom då Enzo Fernandez, det är Mudryk som har kommit in på väldigt lång kontrakt, det är Badia Chile, det är Fofana ska vi lägga, André Santos ska vi inte glömma bort som sett jättespännande ut i U20 VM här nu för sitt Brasilien. Många sådana spelare som man har tänkt att bygga någonting på sikt på. Man har också plockat som Malo Gusto.
Mm.
Man tänkte ju men det är väl nu
Madueke.
Ja, Madueke som ska vi inte glömma bort heller mitt i alltihopa. Det är väldigt mycket spelare man plockat in med väldigt lång, alltså med långsiktig tanke.
Och det är ju farligt också med de här långa kontrakten. Jag förstår varför man gör den på grund av FFP, ja. Men det är ju också på något sätt att man vill bygga en ny generation. Alltså, och det har liksom varit hela grejen med ägarbytet också, att det ska ju göras. Men det är ju så anmärkningsvärt att man gör det på det här sättet i sommar och på det här januarifönstret, att du har mer eller mindre säkrat en helt ny generation spelare.
Det anmärkningsvärda är ju också att det är efter fönstret stänger som de presenterar att nu är inte Todd Bowley ansvarig med någon mer, utan nu är det nu de här två som...
Och det är ju där också bekräftelse på att man rör sig mot den här RB Leipzig. Ja. Liksom grunden att man har tagit in Vivell som var teknisk direktör i Leipzig också, som har blivit en Chelsea som har varit med och byggt den här grunden till...
Värvade ju också igår, nu kommer jag inte ihåg namnet, men en 17-årig, en av 15 absolut största talanger de har fått fram på många år.
Och vet du vart han startade sin karriär? I Chelsea.
Jaha, okej. Så men det jag kommer inte ens ihåg vad han heter nu. Jag bara såg att man, för det var så på Twitter att kolla, Chelsea kan inte sluta värva trots att fönstret är stängt.
Nej, det
var parentes.
Det är helt sinnessjukt. Nej, men så att svara lite på din fråga också. Man har blandade känslor. Jag ställer mig kritisk till det. Jag vet att många ställer sig liksom, det här är det bästa som kan hända. Jag är lite mer old school i att jag gärna ser att man satsar på akademin först och bygger därifrån. Men det gör ju inte Bowley och gänget i alla fall.
Nej, vi får se vad Chelsea-projektet renderar i framöver. Några andra vinnare från fönstret. Vi nämnde Bayern München tidigare. De har alltid plockat in Jan Sommer som ersättare till Manuel Neuer. Plockat in Daley Blind på fri transfer. Tycker jag är väldigt smart lösning i läget. Och Joao Cancelo som vi nämnde tidigare. Också en vinnare. Marseille pratade vi om tidigare också. Southampton Bournemouth som vi pratat om. Real Valladolid vill jag slänga upp som en vinnare i fönstret. Skrattar ni bara här. Men tycker ändå värt att poängtera att det blir ett kanonfönster.
Och Martin Hongla, en personlig favorit.
Ja, och sen, men framförallt Selim Amala för struntpengar som då bildade det här trevande mittfältet i Marocko tillsammans med Donahi och Amrabat. Han plockade dem från Standard Liège utan att någon märker. Kommer ju vara en jättespännande förstärkning för dem.
Och fick behålla Fresneda som ändå varit jättemycket.
Vad är grejen med den spelaren? Nej, jag fattar inte det.
Nej, men de är väl ändå glada att behålla honom, antar jag. Liksom. Sen känns det som att han kanske är lite överhypad och jättemånga klubbar
Det känns som att han bara dök upp från ingenstans.
Nu kollar jag Valladolid för lite för att kunna göra en analys av honom, men
Jag tycker väl att han är lite överhypad skulle jag väl säga. Andra värvningar de har gjort som man ska slänga in innan vi går vidare från Real Valladolid, vilket var ett udda Giovanni Cabral som kom in på deadline day, och så Kyle Larin, kanadensaren som redan har gjort ett mål också för dem. Tycker jag också en smart värvning.
Superfönster faktiskt.
Superfönster av Real Valladolid i ett transferfönster där La Liga-klubbarna överlag har varit ganska passiva. Och då kommer vi över till förlorarna. Och ja, vi ska prata Everton. Men först vill jag bara konstatera att Serie A som liga är en förlorare i det här fönstret.
Så är det.
För det är den dyraste värvningen som görs. Den gör Udinese. Och det är Matheus Martins, en brasiliansk talang. Han lånas direkt ut i Watford. Watford ägda, eller Watford och Udinese ägs av samma familj så att säga. Så att det säger väl en del om hur intetsägande det här fönstret vart. Absolut, du kan hitta vissa fina värvningar. Sabiri till Fiorentina är spännande. Du har ju till exempel Napoli har gjort det smart med Beresinski som en jättesmart här komplement i ett läge där du inte vill rucka på någonting och de får behålla alla sina stjärnor dessutom.
Ja, på så sätt är ju till och med Napoli nästan en vinnare, att de ändå får behålla dem. Alltså, sen att de liksom vill dra in Scudetto och strid.
Golini är en bra mål, bra andra keeper som du får in också, så att jag tycker att de håller ju sina spelare, de är en vinnare på så sätt, och jag tycker Beresinski är en väldigt smart så här kort lösning som backupar nu hur många matcher som helst i samt år, hur mycket rutin som helst och en polsk landslagsman. Så att de är vinnare här utan tvekan.
Men övriga ligan, nej, det är ju deppigt. Och Milan Skriniar kommer ju lämna inte i sommar. Nu fick de i alla fall behålla honom i vår och det var ju ändå viktigt. Vet jag, du har varit inne på Makoto och det håller jag verkligen med om. Men Milan, ja, ville ha Saniolo, det gick inte. Saniolo
är den stora förloraren på alla sätt och vis.
Ja, hela vinterfönstret största förloraren någonstans, om man, vi får väl se nu om man hamna i Turkiet eller vad det är. Nu han har ju dessutom varit ute och snackat, tror jag dock. Nej, men jag kommer ge allt i Roma och så vidare.
Ja,
jag,
det, och då kommer väl, men... jag finns tillgänglig för Mourinho, har han väl sagt.
Ja, vi får väl se hur tillgänglig Mourinho tycker att han, ja, är.
Men Rick Karlsdorp ska ha tagit till nåder i alla fall av Mourinho. Jaha, jaha. Och var med i vad heter det, planerna igen. Det är ju fint i alla fall.
Ja,
men ja, och sen så här, Juventus, ja, de torskade 15 poäng och kan torska fler, är väl liksom snacket där.
Jag såg
där
någonting idag om att 20 poäng kan de förlora idag.
Ja, du hör precis. Så att de har ju liksom inte bara förlorat så här spelare eller inte gjort värme, de har förlorat poäng under det här fönstret.
Ja, det är ju nästan det tyngsta man kan göra. Så att...
stora förlorarna Juventus.
Ja, Juventus har ju varit ganska stora förlorare i det här fönstret, givetvis. Och därför att de inte kanske har skött sig i andra fönster när de har värderat diverse spelare. Så är det. Men ja, nu ska vi prata Everton. För att det här, vi har ju hyllat många i bottenklubbar. Vi ska nämna så här Leeds också, ska vi nämna, som är bra värvningar från Weston McKennie, Jorginho, Rutter, Wöber. De har gjort ett bra fönster också här under vinter.
Vill förlänga nu kan vi bara nämna med Jack Harrison också, från att,
som de också behöll.
Ja, fick bud från Leicester, mm, men väljer nu istället att förlänga med honom. Men det tycker jag är helt rätt.
Leicester värvade ändå lite i slutändan. Dock kanske ingenting som man alltså...
Tätt är en ganska fin värvning.
Tätt är en bra värvning, okay, absolut. Det tycker jag också. Så att, men vi får väl se.
De fick behålla James Maddison.
Ja, det är ju en vinst för dem, och de ser väl lite bättre ut än vad de kanske gjorde tidigare. Men Everton är de stora förlorarna, en klubb som alltså är i kris, som behövde värva, som letar värvningar, inte hittar några värvningar överhuvudtaget. De lyckas inte ens få Andrea Yu, som du nämnde, Sam. Och man tappar en som i Gordon, den egen fostrade talangen, en och få ljusglimtar i klubben, som då bråkar sig bort och hamnar i Newcastle. Och det är ju, det finns ju mycket att säga om det såklart, men för Evertons del såklart väldigt tufft. Du får inte in någon ersättare heller. Du har bytt ut Frank Lampard mot Sean Dyche. Timingen på det här tränarbytet med facit i hand, inte jättebra, i och med Danjuma och Dembélé tittade på det här och bara, men vi vill inte gå till den här klubben nu. De har ingen tränare, vad hände här? Och stoppar sina övergångar. Danjuma vände på vägen i princip, motorvägen, och åker raka vägen till London istället för till Merseyside.
Hade till och med gjort media med Everton. Man undrar ändå vad som händer med den där presentationsvideon nu. Och...
luktar så mycket viljan över den där övergången.
Fan, kommer de råka lägga ut det då? Här du bara för att liksom ge hopp, eller vad händer?
Alltså jag för mig att jag såg honom på arenan till och med. Ja. Alltså det var liksom...
Men ligger inte det?
Alltså, jag hade nog även varit ute och sagt, ja, och så här, ja, jag ser fram emot att hjälpa Everton i bottenstriden och så här liksom. Det, ja, det är
jag hoppas att den där videon ligger på någon hårddisk någonstans.
Ja, man vill ju se den.
Någon medieperson inte har raderat den. Den ligger kvar i minnet där på någon dator. Det hade varit väldigt roligt ändå.
Kör ut den, säger jag.
Ja, kör. Men ja, som sagt, jag vet inte vad man ska säga om Everton egentligen. Nej, för det...
nej, det är ju tragiskt faktiskt. Alltså, dels som du nämnde, allt med Danjuma och det här. Och sen liksom på deadline day, jag vet inte hur många spelare som jag såg i flödet som ryktades dit. Men det var liksom... det var ju en Michy Batshuayi hade ju ändå, det är en klassiker på deadline day, han har ju varit, gjort en del flyttar där, men han kände att nej, men jag trivs så bra i Turkiet nu att jag, och liksom projektet här, så jag känner att jag vill inte ens gå till Everton liksom. Där nere är Everton, att man lockar inte ens den typen av spelare.
Det här känns för ostabilt för mig, säger Michy Batshuayi. Ja,
då vet man liksom. Alltså jag tycker väl ändå att Sean Dyche är en bra anställning. För att, alltså Frank Lampard har aldrig trott på och han borde ha fått sparken tidigare. Det var väl snarare det nästa. Jag tänker så här, Everton behöver bara en tränare som kanske kan ge lite lugn och ro och stabilitet här nu. Och det kommer ju ändå Dyche göra. Sen med det sagt är jag ändå jävligt orolig att de åker ut. För jag vill inte att Everton ska åka ut. Det är liksom en klubb som har varit i Premier League längst av alla. Arenan är snart klar och så här. Det är liksom... Goodison Park, en personlig favoritarena och allt det. Alltså Everton är ju en klubb som är så fruktansvärt misskötta nu. Och alltså, de borde ju... ja, det är även det här ryktet om att de ska sälja klubben eller inte. Det är så mycket som är fel just nu. Och tyvärr, om man har sett... alltså jag... även om Dyche känns rätt, så är frågan, kommer han liksom få liv i det här laget? För jag ser inget liv i truppen. Okej, de blixtrade till, fick 1-1 borta mot City. Hur fan det gick till egentligen? Det är liksom... det var ju snarare att City hade en av sina sämre dagar på länge liksom. Men det finns ju ingen riktig gnista, tycker inte jag, i truppen heller. Så man känner att, ja, men det här kommer lösa sig. Det är väl om Dyche hittar någonstans. Men liksom... även så här, Calvert-Lewin är ju jättebra anfallare i grunden, men han, nej, det är ett skugga av sitt forna jag liksom. Och det är så här, Nej, och Gordon försvann. Det var ju som du sa, Makota, en få ljusglimt. Alltså, Onana är väl ändå en annan ljusglimt. Han fick de i alla fall behålla. Det var ju ändå viktigt. Så här,
men... Det var ju viktigt att de fick, ja.
Men tyvärr, jag ser ingenting som kommer väcka den här. Jag vet inte om ni ser annorlunda
nej,
på det. Men...
Nej, och jag känner väl lite likadant med Dice. Sen kan jag känna så här, alltså... Det känns som att man tar några steg tillbaka när man anställer Dice. Det är en jättebra liksom, tränare att få in nu för att kanske rädda dem och liksom, gå tillbaka till grundprinciperna. Men att spela Dice-fotboll i Premier League sen, det vet man ju vad det innebär. Det är liksom 4-4-2 långbollar och liksom hålla sig kvar i ligan. Är det där Everton ska sikta? Det vet jag inte heller. Men sen är, som sagt, nu i stunden så är han ju kanske den tränaren som kan rädda dem i alla fall på något sätt. Men det är som du säger, jag tycker de är jättefina spelare egentligen i truppen. Bara att de liksom, de är ju iskalla. Jag typ tycker, som Onana.
Jag tycker det är för sig truppen egentligen i grunden är tunn och jag tycker att...
Ja, den är tunn, men det finns spelare som skulle kunna fungera i Premier League. Men
absolut, absolut.
Det glimtar bara.
Men just nu så ser de som att de har en av de tre sämsta trupperna i ligan.
Ja, och efter januari håller jag med om det. För att nu har ju Bournemouth för 15 och de
har rustat jättebra.
Gjort bra värvningar. Och där, det var ju också spelare, Everton var nosade på Sulemana, men här valde att gå till SA15 till exempel istället.
Alltså, det är så mycket fram emot att se Polo Nuaccio fortfarande. Alltså, det är SA15, det ska bli så kul.
Det är så mycket som har misslyckats liksom. Ja. Och att Sean Dyche då sitter och säger, nu ska vi kolla på fri transfermarknaden. Ja, det är ju skrämmande.
Ja, jag hade mått så dåligt som support till det.
Ja, alltså för att jag gick igenom den listan på transfermarkt igår. Det är inte många namn där jag känner att oj, det här skulle vara bra. Isco är väl till exempel högst upp. Men Isco ska inte spela i Everton.
Vilka mer fanns det på den listan?
Ja, det var Andrea Ju var ju en sån spelare och...
Jesse.
Ja, Jesse till exempel. Så ryktas till Djurgården liksom. Det, Bojan Kirkic ryktas också till Allsvenskan. Ja. Det är väl också, han har varit i Stoke, så han kan ju PL. Men liksom det är typ den typen av spelare.
Stoke så han kan PL.
Ja, men jag menar, det är väl enda Everton i så fall skulle gå efter honom.
Nej,
men jag menar att det är de spelarna Everton i så fall har att titta på. Ingen av dem gör ju de bättre, alltså Isco skulle i grunden göra dem bättre, men inte under Sean Dyches ledarskap, för då hade man börjat få in en tränare som vet hur Isco spelar fotboll och det vet inte Sean Dyche. Så att, nej, tyvärr, alltså här och nu känns det verkligen som att Everton kommer åka ut. Det är om han som sagt hittar den här gnistan och kan liksom tända, ni vet när Goodison Park är liksom som väst och kommer till som motståndare, då är det ett rent helvete med publiken där, att du känner, du är nästan rädd som motståndare. Men med tanke på stämningen som har varit där runt omkring och ledningen vågar inte ens gå på matcher och så vidare, så tyvärr hittar jag inte den heller här och nu. Eller så vinner de mot Arsenal imorgon och bygger vidare på det först. Alltså det gäller ju att få det där resultatet nu direkt, med att inte bli överkörda med 0-4 imorgon hemma mot, för då kommer ju ingen tro på Dyche heller. När, visst, nu kanske man ska ta poäng mot Arsenal egentligen, men att få den här starten direkt, det är ju jätteviktigt. Sen är det en halv säsong kvar, så vi kanske sitter och målar fram på vägen helt i onödan här nu. Men det finns ju ingenting som tyder på att det kommer bli jättemycket bättre, med tanke på att det finns inte heller några nyförvärv att faktiskt då satsa på, som man känner att det blir bra.
Här vet ni, här har ni grejer. Sime Versalico hade väl inte varit dum som högerback.
Han var där med, ja. Det, just
Artem Djuba är tillgänglig. Det händer ju inte, kan vi ju lugnt konstatera. Jürgen Lokadia skulle jag kunna se dyka upp. Zahir Fedal kanske inte försvaret för att förstärka. Det är ingen jätterolig samling.
Du ska också tänka på att det är Dyche som ska coacha då. Ja,
in med José Izquierdo då där på vänsterkanten. Det blir säkert jättebra. Jethro Willems. Oh, det är vi. Ja, Simon Sandberg ska högt upp på den här listan också. Men jag har väldigt svårt att se honom.
Norrbaggen?
Nej, Hammarby.
Ja, sorry.
Fast inte han hittade en ny klubb redan. Ja, ja. Simone Sassa.
Ja, där snackar vi. Nej, men alltså, alla tre kan vi konstatera, det känns inte positivt kring Everton tyvärr alltså.
Nej. Och vi börjar få lite ont om tid där, men måste ju också nämna en annan del av Liverpool. I form av Liverpool. För att, ja, absolut, man värvar Cody Gakpo, men de känns ändå som på något sätt förlorade fönstret på att man får faktiskt inte in den här mittfältaren det pratades om. Nu kanske man kör på med Neubajsetic, ändå klivit upp i A-truppen och får väl anses nästan vara ett nyförvärv på sättet han har tagit plats. Men överlag, man siktar på sommaren där, det blir på något sätt en mellansäsong detta, men likväl känns ju de som de är något av förlorare i det här fönstret, sett att de faktiskt inte åtgärdat de problemen som de uppenbarligen har. Det kan vi lugnt konstatera. Och fick vi in lite Liverpool i den här podden också till slut.
Så ja, det är väl fullt rimligt. Och nej, det är knappt godkänt fönster skulle jag väl säga om Liverpool. Ja, Gakpo kommer, alltså han har väl kanske inte sett jättebra ut i början, men han kommer bli bra tror jag. Jag känner mig inte jätteorolig där. Men den här, alltså de hade ju behövt en mittfält där redan ny, och så ta ytterligare än i sommar, men nu blev det ju inte så.
PSG också förlorar, får man säga, på att tappa Sarabia och inte få in backupen som de skulle. Nu brukar PSG vara vinnare i fönster.
De hade ju Ziyech på flygplatsen, men det blev inget mer efter det.
Ja, en Ziyech på flygplatsen istället för på,
och en Mbappé skada nu dessutom.
Ja, och missar Bayern München matchen, så de åker väl ur åttondel igen, PSG, så är det. Med det sagt har det blivit dags att runda av Sillypodden, och tidigare år och sånt där brukar man ju säga, ja, vi hörs igen till sommaren. Men nu är det ju så att Sillypodden rullar ju faktiskt på även off-season, så att säga. Vi kommer väl att ha anledning att återkomma det svenska fönstret som är öppet, såklart. Ni kommer ju få höra vår Silligur och Daniel Kristoffersson i Sillypodden också.
Och när Everton har värvat Simone Sasa.
Ja, vi får prata disco om Everton och Simone Sasa. Det blir bra content nästa vecka. Vi får se hur det blir, men det som sagt, Sillypodden rullar på i alla fall. Inte två gånger i veckan, utan bara någon gång i veckan kanske, men så är det med det. Stort tack Big Sam, stort tack Kevin. Välkomna åter. Och välkomna åter ser vi också till er lyssnare här framöver. Ha det gott, hej då.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.